Podplay.
Hej, Hasse Brontén heter jag och det betyder att du lyssnar på podden Snutsnack. Jesper är min gäst idag. Vi får höra om en misstänk som springer iväg och skapar en sträckning i Jespers baksida ena låret. Man har kanske inte tid att stretcha innan de misstänkta springer iväg. Jesper jobbade också den här tragiska kvällen när Andreas blev skjuten i Biskopsgården. Vi får höra lite tankar om och kring det. I Patreon-avsnittet får vi för första gången höra hur det är att bli sekundärkontaminerad av så kallad OC-spray. Kollegan skulle väl spraya den misstänkte, men det mesta verkade ha kommit i Jespers ögon. Patreon.com/snutsnack om ni vill höra den eller annat bonusmaterial. Annars finns vi såklart på sociala medier som Facebook och Instagram. Ta det nu riktigt försiktigt där ute och så hoppas jag att du får en trevlig lyssning.
13.10 kom. 13.10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart slut.
Varmt välkommen till Snutsnack, Jesper.
Tack så mycket.
Du, jag kan säga att jag befinner mig nu i ett regnigt Stockholm, men där du befinner så ryktas det alltid om att det ska alltid regna på västkusten.
Ja, du är inte helt fel där.
just nu
är det väl en höststorm som är på väg in och jag sitter och tittar ut genom mitt fönster på när paviljongen håller på att blåsa sönder så fint.
Ja, det är så pass.
Ja, det är lite blåsigt och det har varit lite regnigt.
Sommaren är snart slut. Hösten är på väg.
Så är det.
Ja. Jag vet, vi pratade ju vidare lite innan och då sa du, jag är en vanlig IGV-soldat.
Ja, precis. Precis, jag hör till fotfolket, kan man säga.
Ja, men det är ju de man ska lyfta på hatten för och buga och bocka som är ute och kriga på de här minutoperativa ärendena hela tiden. För det, så är det väl. Det är liksom, det händer grejer hela tiden, va?
Jo, så är det ju. Sen vet jag inte om man bugar och bockar så mycket. Det kanske man gjorde mer förr i tiden.
Ja.
Men barnen vinkar så glatt i alla fall när man kör förbi i sin målade radiobil.
Ja, jag hade ju en gäst. Jag hade en gäst ju ganska länge sedan nu. Sven, som berättade. Han började ju några år innan dig på polisutbildningen. Jag tror det var på 60-talet, i början på 60-talet. Han åkte ju i uniform på tunnelbanan till jobbet.
Ja,
och folk, andra tider. Och folk säger, god morgon, konstapeln, god morgon, god morgon. Ja.
Man kanske var polis på ett annat sätt då.
Ja, kanske.
Att då kanske man var mer en polis 24-7. Ja. Nu kanske folk mer ser det som ett jobb.
Mm. Ja.
Alla andra.
Mm, jo, men lite så. Men berätta, vem är Jesper på västkusten?
Jesper på västkusten är en 37-årig ensamstående pappa som sliter sitt hår på IGV i Stenungsund, södra Fyrbodal. Bor i ett hus ute på Tjörn. Ja, har en son på 7 år snart.
Ja. Sliter du ditt hår på grund av sonen eller på grund av jobbet?
Ja, det kanske är mer på grund av sonen än jobbet. Nej då, han är snäll. Det är väl en blandning av alltihop.
Ja, jag fattar. Ja, men Tjörn, då är det ju liksom... Det låter ju lite som på landet. Är det det, eller?
Ja, men det kan man väl säga att det är. Mm. Det är ju ett ganska stort, alltså polisstationen ligger ju i Stenungsund. Mm. Och det är ett ganska stort område vi täcker, men vi är väl en ganska liten station. Så man får väl ändå se det som att man är någon form av landsortspolis.
Har du alltid jobbat där eller?
Nej det har jag inte. Eller jag har ju inte, jag har väl varit polis sedan 2019.
Mm.
Så jag har inte varit polis länge, men jag har varit inne i myndigheten i ganska många år. Som civilt anställd tidigare.
Ah, okej. Okay. Vad gjorde du då?
Nej, men jag började min resa som vaktkonstapel faktiskt. Mm-hmm. Det är så fint hette då. Första vändan 2005 i Göteborg på polisens personintag.
Mm.
Där började jag min resa och sen gjorde jag lite grejer däremellan. Och sen började jag igen i arresten som vaktkonstapel, om det var 2011 tror jag.
Okej.
Okay. Så körde jag på några år där. Sen så gick jag till, började jobba på ledningscentralen. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Och så jobbade jag där tills jag kom in på skolan kan man säga.
Oj, då har du varit ett tag inom myndigheten både som civilanställd och kanske längre fortfarande som civilanställd än som polisanställd.
Så är det ju. Mm. Men om jag har förstått det rätt så får man ju den här guldklockan. Jag kommer inte ihåg om det är 30 år i tjänst.
Mm.
Och då räknas ju ändå de här civila åren med.
Just det, just det.
Så det känns ju ändå bra liksom att man...
Ja, du har kortare tid till guldklockan än dina kursare på skolan.
Precis, precis.
Det är viktigt.
Så det känns ju bra i alla fall. Ja, men sånt är viktigt. Sånt är jävligt viktigt.
Ja, oerhört viktigt.
Ja, det kommer man till.
Men jag tänker då när du jobbar, och för er lyssnare som inte har varit på en polisstation, de här vaktkonstaplarna då som du jobbade som tidigare, då kommer poliserna in med gripna omhändertagna, då man med och visiterar av och sätter in i cell och sådär. Eller vad var dina arbetsuppgifter som vaktkonstapel?
Ja, men precis. Men det var ju det. Polisen kom in med omhändertagna, gripna och så vidare. Och man tog över från polispatrullen och skötte avvisteringen och placerade dem i en arrest. Och sen körde man lite tillsyner och... Eller ja, lite tillsyner, det var ju ändå ganska reglerat. Men man gjorde tillsyner och vi gjorde daktningar och vi spårsäkra kläder och vi gjorde massa sådana polisiära grejer. Och det var väl i stort sett för att få ut polisen så fort som möjligt på gator och torg igen.
Mm. Men var det att du träffade på poliserna där i yrket som vaktkonstapel som du tänkte så här, men... Jag vill vara med lite innan också, innan själva avvisstationen på stationen. Eller hur resonerade du?
Nej, jag vet inte. Det har nog riktigt... Alltså, mina föräldrar är ju poliser.
Båda två?
Eller de var poliser. De har ju gått i pension nu båda två.
Okej.
Okay. Så att det är väl någonstans där att man har varit... kan man nästan säga att man aldrig gått sin egen väg. Man har liksom alltid förlitat sig på någon annan i familjen och följt deras goda råd och då föll väl inte äpplet så långt från trädet.
Nej.
Och jag kan väl dra till minnes liksom att jag har ju en stora syster också som är ett år äldre. Hon är inte polis. Men däremot så var det ju så när man skulle göra gymnasieval och så vidare. Då vet jag att då tog jag ju och hoppade på samma linje som hon gjorde. Och ja, läste någon samhälle internationell och matte på engelska. Vilket kanske egentligen inte var min grej, men det var väldigt smidigt att liksom följa någon annans fotspår just då.
Ja, jag fattar.
Och det är väl lite samma då med polisyrket kanske. Att man liksom följde, alltså det blev ganska, följde sig ganska naturligt när man varit uppväxt i en polisfamilj.
Har du, min pappa jobbade också som polis. Fick du ofta så här, ska du inte bli polis som mamma och pappa och så där av äldre släktingar och bekanta och så där?
Ja, men det blir ju lätt så.
Ja, det blev det. Ja.
Det blev så. Jag tror du menar att du hade fått...
Jo, men folk sa det till mig. Ska du inte bli polis som pappa och så där? Nej, jag ville ju inte det. När jag var... Nej. Men det blev så ändå, så du har väl rätt där med äpplet kanske.
Ja, men det är väl lite så att det faller sig lite naturligt kanske att man till slut går den vägen.
Men hur var det när du växte upp då? Visste alla dina klasskamrater så här, både din mamma och pappa jobbar som polis? Och... Kunde du märka av det? Liksom, att...
Det vet jag inte om man så här reflekterar i efterhand kanske. Man kanske har kommit undan en del slagsmål och så vidare på grund av ens... föräldrakontakter kanske.
Mm.
Man kunde ju alltid liksom så här, ja, min mamma är polis och sen fortsätter de stödja sig, så kunde man ju säga att pappa också var polis och då lugnade det sig.
Ja, det var så.
Nej, ja. Nej, så illa var det inte, men men det kan ju säkert grunna sig lite i det, men de flesta visste vilka mina föräldrar var.
Ja, okej. Okay. Är du uppvuxen där också ute på Tjörn?
Ja, precis. Precis. Jag gick mina första levnadsår var ute i Floda, men så långt tillbaka i tiden minns jag inte riktigt, så att egentligen har väl hela min uppväxt varit här ute på Tjörn och Stenungsund. Ja, i mina yngre dagar.
Märkte du någon skillnad när du gick över från den här civila anställningen, du gick polisutbildningen och sen så då så att säga kom in på stationen till den situationen som du befann dig i innan som vaktkonstapel? Vad var skillnad egentligen att byta där och komma in från andra hållet då?
Ja, vad ska man säga? När jag började jobba, alltså jag har ju hela min polisiära karriär har ju varit i Stenungsund.
Mm.
Och vi kör ju våra frihetsberövade och omhändertagna till Uddevalla.
Jaha.
Och där finns ju inga vaktkonstaplar. Utan där får man ju göra det mesta på egen hand som polis.
Just det.
Så att, och det kunde jag väl känna då att det var lite tråkigt kanske någonstans där med att man har skämt bort så många patruller i storstan. Och när man väl själv då är polis så får man inte den servicen, utan då får man göra det själv istället.
Just det.
Men om man ska se det som polis kontra vaktkonstapel, så är väl det fina att man liksom, man fick se det fina i samhället också.
Mm.
Alltså man fick ju vara ute och man kunde käka en glass och man kunde liksom, man kunde prata med kidsen och man kunde, ja, de här solskenshistorierna, de såg man ju sällan inne i arresten. Det var ju ingen som ville hamna där.
Nej, ni fick bara de som hade sållats ner till ett gripande eller ett omhändertagande, så det fick ni se som vaktkonstaplar.
Precis, det var ju liksom där någonstans man kom in i bilden, och då var det ju sällan liksom att de var så nöjda med situationen då.
Nej, jag förstår.
Så det är väl en stor, var väl en stor skillnad.
Och sen är det väl så att de flesta stationer har ju inte vaktkonstaplar. Det är väl större liksom städer som man har fasta, ja, tjänster som vaktkonstaplar liksom.
Jo, precis. Så är det ju. Det är ju, sen kan man ju tycka att liksom, det hade man ju kunnat ha på landsbygden också någonstans, med tanke på att vi, ja, vi har ju inte riktigt samma resurser som inne i storstan, så vi behövs ju nästan ännu mer. De små orterna, vi försvinner ju iväg långa stunder när vi väl har en frihetsberövad exempelvis.
Mm,
Ja, så det är väl lite gralla skulle ha det.
Men du hade ju ändå en oerhörd, jag tänker det är en oerhörd kännedom om polisen då. Dels kanske via dina föräldrar, men också som civilanställd, både som då vaktkonstapel och i ledningscentralen. Det måste ju ändå varit en fördel att ha en lite så kunskap inside redan när du kom till utbildningen.
Jo, så var det absolut. Man hade ju med sig mycket. Man hade en annan förståelse kanske. Man kunde se det framför sig, vissa saker, på ett annat sätt. Kanske mot vad alla andra gjorde. Eller så. Man förstod hur liksom ledningscentralen var uppbyggd och hur man prioriterade. Och man liksom kunde se hur det såg ut. Istället för att man bara hör en röst på radion och egentligen kanske inte förstår var den kommer ifrån.
Nej, du kanske till och med visste hur personen såg ut som hade rösten.
Ja, precis. Ja, men lite så var det. Och det blev ju liksom en form av en trygghet på något sätt. Jag vet inte hur man ska förklara det. Men
det är otroligt intressant hur man aldrig vet. Man tror sig veta hur den personen ser ut när man hört dem på radio. Det var ju några man hade hört så här, ja, halvår, ett år, och så mötte man dem och tänkte, men det är helt fel. Jag hade föreställt det sig helt annorlunda ut.
Ja, så är det ju. Så är det ju. Många gånger så man får ju konstigt nog en bild i huvudet av hur rösten ser ut. Mm. Alltså, även om det är det man inte känner igen. Men sen om man skulle träffa personen så, ja, då är det inte säkert att man hade hejat, så att säga. Men, och det är väl likadant åt andra hållet också.
Jo, men så är det. Men hur är det att komma ut då liksom och jobba i det närområdet som du faktiskt är uppvuxen i också? Och jobbade även dina föräldrar där också, eller?
Ja, precis. De har ju varit lite mer om omkring sig under sina karriärer, men båda, man säger, avslutade ju sina karriärer i Stenungsund.
Okej.
Okay. Så att det var ju, ja, det är ju lite komiskt någonstans att man liksom, både mamma, pappa och så kommer jag till stationen. men har du... Han, jag har ju inte jobba samtidigt som farsan, men han jobbar lite samtidigt som min kära mor var på plats.
Ja, du gjorde det.
Ja, så det, hon var ju, hon satt på utredning då, var någon utredningschef.
Du skulle, men, ha tvingat ut henne på IGV lite för att åka morsan och son.
Ja, det var fräckt. jag kunde ju i alla fall, liksom, det var ju rätt skönt liksom, där man hade tryggheten, mamma jobbade där, man kunde springa upp till henne om någon var dum och sådär. det var ju väldigt bra. Men sen när hon gick i pension, det var ju lite jobbigare då, för då stod de ju liksom och väntade på mig istället nere i omklädningsrummet.
Ja, det var inte så kaxig längre. Precis.
Det var som att man hade väntat på den dagen.
Har du stött på någon som du känner kanske sedan ungdomen och sådär, som du har varit tvungen att ingripa mot, kanske eventuellt omhänderta eller gripa och sådär?
Jo, det har ju hänt.
Hur är det?
Alltså jag tycker inte det, alltså det kanske är sorgligt snarare då i vissa fall. Men de gångerna man har stött på någon man känner, så är det oftast, då är ju de kanske i ett tillstånd där de inte alltid uppfattar så mycket mer än en uniform.
Okej, jag fattar.
Och sen hade jag ändå, jag bodde i Göteborg ganska många år. Ja, jag kommer inte ihåg vilken ålder det var, men... Så att då var det ju många av de här personerna liksom, man gled isär och sen såg man dem inte på ganska lång tid.
Nej.
Det är liksom så här, man visste, de flesta man har träffat på, man kände igen dem, men man visste inte om de själva, ja, kände igen mig.
Nej, just det.
Och så är det ju det liksom att man, ja, det, alltså det är ju inte några, det är inte så att man har gripit sin bästa kompis.
Nej, jag fattar, man kanske... var i lite olika kretsar, de som blev poliser och de som sen kom att bli gripna av polisen.
Ja, men lite så. Man kanske valde en annan sida av det andra laget, så att säga.
Ja. Ja, men det är lite speciellt. Jag har stött på någon från plugget och sådär. Jag upplevde väl lite samma känsla som du beskrev, att jag nästan tyckte att det var lite sorgligt och lite så här pinsamt. Inte för mig, utan... för den personen som jag grep, liksom, att vi skulle stöta på varandra på det sättet.
Jo, och det blir ju ändå lite det här också. Man, någonstans så har man ju gett sig in i leken. Liksom, alltså att de förstår ju någonstans kanske varför man gör det man gör. Mm. Att säga, att man griper och ja, de förstår ju ändå polisens roll, de flesta. Och de flesta man ingriper mot förstår ju någonstans också kanske då att de har gjort fel. Kanske inte alltid.
Men. Nej, jag fattar. Men du har ju varit ute då, du har varit färdig 3 år ungefär. Vad har hunnit hända i din polisiära karriär? Vad har du liksom för minnen nu från de här åren som har gått?
Ja, jag har ju försökt att tänka lite sen vi pratades vid sist. Ska man säga, jag är ganska bra på att liksom släppa jobbet när jag inte jobbar.
Mm.
Så jag fick gräva lite i min hjärnbalk och se vad jag faktiskt har varit med om. Och det är väl lite så här spridda skurar. Det är väl... kan vi ta något exempel som jag kanske, bara någonting som jag kom på som jag vill. Det var väl när jag har haft en springjagis.
Mm. Och berätta springjagis, hur skulle du förklara för icke-polisiära lyssnare vad det är?
Ja, det handlar ju om att man har lämnat sitt polisfordon och så att säga är till fots. Och man ser en person som eventuellt har gjort något fel och man, den personen springer och man försöker springa efter.
Just det.
Jaga i kapp.
Mm.
Och där har jag väl ett minne att det var en ganska ful misshandel i Stenungsund. Några ungdomar som sprang från platsen.
Mm.
Jag försökte lokalisera de här ungdomarna med polisbilen. Till slut så såg vi några ungdomar som gick och såg lite skumma ut. Och tänkte att vi får gå ut och kontrollera dem här och prata med dem och se vad det kan vara.
Men när du säger att du ser ungdomar som ser skumma ut, hur kan du beskriva hur en polis... jag förstår att det är väldigt, väldigt svårt, men ibland så får ju polisen någon form av... Det är ju någonting intuitivt blandat med kanske beteende, blickar... Och sen säger man, det ser skumt ut. Okej, de ser skumma ut. Liksom. Vad är det för någonting som drar blickarna, och alltså polisens blickar till sig?
Ja, i detta fallet just så var det ju ändå tidpunkten och platsen.
Mm.
Det var ju mitt i natten. Det var liksom inte... Det fanns... Ja, McDonald's var väl det enda som hade öppet. Och det var väldigt nära den här platsen för misshandeln och... åldersspannet.
Ja, just det.
Mm. Stämde överens med det som vi letade efter, helt enkelt.
Ja, jag fattar.
Så det var väl egentligen, det var väl ganska enkelt nästan att lista ut att de hade ju någonting med det här att göra.
Ja.
Och jag lämnar ju bilen, och min kollega då lämnar jag också bilen. Hon går fram och pratar med en person, och den personen jag ska gå och prata med vänder på klacken och börjar springa. Ja, så tänkte jag. Min första tanke var ju fan också. Och jag tänkte, jag får ju börja liksom lunsa efter.
Mm.
Så jag kände mig ju jättesnabb. Men insåg att hans ungdomliga kropp och snabba skor skulle liksom... Det enda sättet jag skulle hinna i kapp på var om han hade ramlat.
Okay.
Så jag försökte ju ändå lunsa efter ett tag. Tills jag fick en liten bristning baksida lår. Kände att jag själv började halta.
Aj.
Och slutade med att jag tappade ju ganska snabbt. Och det slutade med att jag stod och liksom hytte med näven ungefär. Och tänkte nästa gång.
Det är ju sällan man hinner stretcha innan ett sånt där snabbt snabb språngmarsch.
Nej, det är inte, man sitter inte i bilen och liksom sträcker ut och tänjer på lederna ifall att man ska behöva springa, utan det blir ju lite 0-100 någonstans. Men det som egentligen var, vi grep ju en i det här gänget, och det löste sig utredningsvägen sen att man fick tag på den personen som sprang ifrån mig också då.
Mm.
Men kontentan, det som var det mest, vad ska man säga, kränkande i det hela, det var ju kanske inte att jag förlorade den här språngmatchen.
Nej.
Utan det var ju snarare det här mejlet jag fick av en utredare.
Nej, vad roligt. Låt höra.
Ja, men det var lite så här. Då frågade, kontentan av mejlet, det var ju i alla fall det här om jag hade noterat att personen som sprang ifrån mig haltade. Och då kände jag, det var ju så här en... Liksom, för mig var ju det, alltså det var ju Usain Bolts lillebror som stack ifrån. Liksom.
Ja,
det
ju, såklart.
Det var ju liksom världens snabbaste person. Och så får man ett mejl då om jag noterade att den här personen var halt och lytt. Och då kändes det ju liksom... Alltså,
du var ju tvungen att svara ja där. Du var ju tvungen att svara ja.
jag kommer inte ens ihåg vad jag svarade på det. Men jag noterade nog inte just då att personen haltade ifrån mig, utan det kändes ju som att han var jättesnabb. Det var ju min upplevelse. Sen kanske han var halt och lytt, och jag har inte sett den här språngmarschen filmad uppifrån, utan så att det sved lite.
Ja, det förstår jag. Men sen måste man ändå ha i åtanke, nu mötte ju du en betydligt yngre med explosiva muskler som drog iväg där mitt i natten. Men
ja,
sen var ju du också belamrad med utrustning.
Ja. Och jättemycket utrustning också. För
jag är ju... Extra mycket den här kvällen, va?
Ja, extra mycket. Jag är ju så kallad harig polis, att jag behöver liksom så mycket utrustning som möjligt för att överleva där ute.
Men det är ju ändå, är det väl 10 kilo som åker på nästan, är det inte det?
Jo, de säger det, att det är något sånt.
Ja, och då är det inte lätt att hinna ikapp.
Nej. Nu ska vi ju inte... Han var bra på att springa, jag var inte bra på att springa. Så vi ska inte försöka rädda upp det här. Liksom. Jag inser att jag inte var bättre, helt enkelt, just den kvällen.
Men behövde du betala för någon tårta eller någonting? För att du hade, för det var inte, men det var inte en tapp heller. Det var liksom inte så att han var gripen och sen att han blev tappad och drog. Alltså, han var borta redan direkt.
Ja, precis. Det var liksom inte det här att jag höll i han och att han sen slet sig och sprang ifrån mig. Så att, nej, det blev ingen tårta i alla fall.
Men om du hade haft han först i näven, så att säga, så att hade du gripen och sen hade han dragit, och hade det blivit tårta då?
Ja, kanske.
Ja.
Jag brukar alltid... Folk tycker att jag ska köpa tårta så ofta av olika anledningar, och jag brukar alltid ducka det. Jag brukar alltid komma undan det, så jag vet inte. Men i det fallet borde det kanske vara en tårta.
Men har du aldrig köpt en tårta där du känner såhär, jo, men det här var faktiskt värt en tårta, jag måste hosta upp Libran här nu och prisa för en tårta? Har det hänt?
Ja, jag brukar tänka att jag ska köpa en tårta, sen kanske det faller i glömska istället.
Ja, men
så måste... efter det här så kanske jag borde köpa en tårta.
Ja, kanske. De som bara hör det här avsnittet kanske kommer på mig. Men jag tycker inte att det är tårta. Om man inte hade du gripit honom och han hade liksom ryckt sig ur ditt grepp och sen sprungit iväg, då tycker jag att det är en, då är det en klassisk, ja, då är det tårta.
Ja. Ja, men då är det en solklar tårta. Nu var det väl mest liksom synd om mig på något sätt, att jag inte nog med att han sprang ifrån mig, utredare ifrågasatte liksom, ja, att jag inte ens kunde jaga kappen halt och lytt.
Plus att du blev halt och lytt med en bristning på baksidan av låret.
Precis, och det var ju också lite så här, man haltade tillbaka till bilen där och var skitsur. Och... Nej, det var en dålig afton. Jag tror till och med det blev övertid i passet, enkel övertid, och det är inte, nej, det är inte bra, det gillar jag inte.
Övertid och sedermera rehab också.
Rehab, ja, absolut. Oh, ja.
Ja, men okej, okay. Så då hade det ens, men han blev ju ändå... gripen sen, berättar, eller blev han dömd också för de här, blev de dömd för den här misshandeln eller vet du det?
Jag tror faktiskt inte att de blev det i slutändan. Jag tror faktiskt inte det. Det är ju en sak, jag är inte så bra på att följa upp mina case.
Nej.
Eller rättare sagt, jag väljer att inte följa upp mina case mycket.
Varför väljer du att inte följa upp dina case om du har möjlighet att göra det?
Nej, men det är nog någon form av, vad ska man säga, det är egentligen någonting som jag kanske tipsar yngre kollegor och sådär också. Det här att man inte ska följa upp sina ärenden allt för mycket. För många har ju en tendens liksom att man följer upp ärenden och sen blir man besviken när man ser utfallet.
Ah.
Och det tror jag kan vara en sån här, skulle kunna bli en grej som gör att man... ifrågasätter varför man håller på ibland.
En så kallad downer.
Ja, men lite så. Jag tänker att det är bättre i många fall att man liksom gör det man ska där och då. Skickar iväg sin anmälan. Får man inte tillbaka den, okej, då är den borta.
Mm.
Då kan man börja jobba med nästa case. Sen är det klart att man till slut får till sig det när man läser om det kanske i någon lokalblaska eller dylikt. Men annars brukar jag ändå aktivt välja att inte följa upp mina ärenden.
Men det är någon form av försvarsmekanism nästan då för att skydda sig för bad news.
Ja, men lite så kanske. Alltså för, jag menar... Ibland FU-begränsar saker och ting, och man det finns säkert en anledning till det. Och då känner jag så här liksom att ja, men så länge jag gör det jag ska och inte har sånt i bakhuvudet, så tänker jag att då är det lättare att arbeta obehindrat, så att säga.
Ja, men jag kan förstå vad du menar.
Så att jag brukar vara dålig, eller jag brukar inte följa upp mina ärenden liksom, utan jag brukar försöka göra det jag ska och sen släppa det.
Men jag tänker på din mamma som jobbar som utredare, och en utredare blir ju nästan alltid en uppföljning, men ni har ju tät kontakt med oftast med förundersökningsledaren och åklagaren och får väl, ja, kanske vare sig man vill eller inte liksom en uppföljning på caset.
Jo, så kan det ju vara. Men någonstans, så, eftersom jag inte jobbade så länge samtidigt som min mor var i tjänst heller, så blev det inte så där... vi hann inte byta så mycket liksom erfarenheter, eller att hon jobbade inte så mycket med just mina ärenden, så att säga.
Nej, jag förstår. Men jag tänker, om du skulle vara utredare så skulle du ju få mer feedback om ärendena, så att säga.
Ja, precis. Ja, exakt. Då har man ju någonstans... Då har man ju valt en tjänst där man liksom inte riktigt, ja, kommer ifrån det. Så att säga. Då jobbar man ju på det sättet, så att säga.
Vad skulle du säga är fördelarna med ditt yrke som polis?
Fördelarna med yrket är väl... ja, vad ska man säga? Man kan väl säga att fördelen med yrket där jag är, i alla fall, det är ju att det är ganska så fritt, att man blir ganska självständig som polis när man jobbar på en mindre ort. Och att det finns så många vägar att gå inom polisyrket. Ja, inte, nu menar jag inte just på mindre ort överlag, utan
myndigheten som hela stort. Ja, jag förstår.
Så det är ju positivt. Och sen ja, beroende på hur man gillar det, alltså det kan vara rätt skönt att jobba skift och ledig på vardagarna, göra såna här bankärenden och så vidare. Har det är ju positivt.
Har du någon gång känt så här, nu skulle man ha jobbat på lite större enhet eller polisstation där det är lite mer folk?
Nej, kanske inte. Alltså, jag gillar ju, alltså det är väl klart att man... Nu är det ju mycket familjesituationen också som gör att man är där man är. Att man är lite låst. Så att jag hade ju inte haft något emot det, men jag har inte tänkt tanken liksom att jag vill jobba någonstans bara för att det är större.
Nej, jag fattar.
Och nu har man ju varit uppe, det har ju varit mycket, vi förstärker ju en del uppe i Stockholm ju med hur lägesbilden är där. Så åker man ju upp till Stockholm titt som tätt och jobbar och får man sin dos ändå av lite storstad, och nu är jag även inne och täcker i Göteborg ibland också och i de lite större orterna i närheten, Uddevalla och Trollhättan och sådär också. Så att,
känner ingen sug då liksom? Ja, men Stockholm skulle vara något, där vill man ju jobba.
Nej, inte efter att ha varit där uppe. Alltså, jag känner inte något större sug efter det. Liksom, det är i så fall, om jag ska jobba någon annanstans, så är det kanske någon annan tjänst i så fall som hade varit mer aktuell. Kanske.
Jag vet.
Alltså, det känns som att man har släpat mycket fylla och så vidare i sina dagar, så i arresten och sådär, så man känner liksom att jobba med ringa stöld och fylla, det har man liksom någonstans, ja, gjort tillräckligt. Man har släpat sina fyllon, helt enkelt.
Ja, jag fattar. Jag vet, vi pratade lite innan, och du berättade att du jobbade det passet när Andreas sköts i Biskopsgården. Berätta lite var du befann dig då och hur dina tankar gick.
Ja, det var ju ganska tragiskt såklart. Vi skulle gå på och göra nattpasset, och det var väl ganska så snart innan våran utsättning som vi fick ut kommer inte ihåg vilken tid exakt det var, men när vi fick till oss då att en kollega hade blivit skjuten, att det var en större insats i Göteborg.
Mm.
Så vi gick ju över och tjuvlyssnade lite på insatsen där. Och då hörde man ju liksom att, ja, att det var kaos, och man hörde ju att, att det var väldigt mycket, vad ska man säga, känslor i, på insatsen.
Mm.
Man hörde ju hon som höll insatsen, ja, kämpade ju med att hålla sina känslor i schack ungefär, och man förstod att det var allvar.
Hur reagerade ni på plats, ni som hade, skulle gå ut på ert nattpass, och hur blev stämningen liksom i er grupp och er kollegor emellan när man hör liksom att en kollega, nej, i närområdet precis har blivit skjuten?
Nej, men stämningen blev ju jättedämpad, och jag vet att de som jobbade kvällen, alla blev ju beordrade att stanna kvar på arbetsplatsen. Så att kvällen fick ju inte åka hem, och vi som gjorde natten, vi ställde oss, vi åkte ut och ställde oss lite strategiskt nära E6an ifall det skulle vara så att det kom in något om en bil som hade dragit.
Mm.
Så att man kunde liksom ha lite koll på trafiken där. Och detta, just det här nattpasset, så var det ju, då var det ju jag och så två kollegor till och en aspirant. Och då blev det ju så att jag körde ju en singelpatrull, eller jag körde själv i en bil.
Mm.
Och så två stycken då tillsammans med aspiranten. Och då kändes det ju lite sådär att stå och hålla E6an i Stenungsund. Det kändes som att det behövde ju inte vara två bilar till. Så då gjorde jag, eller jag kontaktade ju vårat yttre befäl och kontaktade RLC då. Och frågade om de behövde hjälp nere på Hisingen då, Biskopsgården. Jag tänkte att då kan jag ju lika gärna åka dit. Så då tog jag mig ner till stan och hjälpte till under natten där med lite dörrknackning och så vidare.
Mm.
Dörrknackning är väl egentligen bland det tråkigaste man kan göra, men just då kändes det ju ganska, ganska viktigt.
Vad fick ni för respons när ni knackade på av boende i området? Hur pass medvetna var de kring vad som hade hänt då?
Ja, de flesta hade ju, var ju i alla fall medvetna om att någonting hade hänt.
Mm.
Sen var det ju många som hade, om man säger fönstret, kanske åt fel håll och så vidare, som inte hade sett så mycket. Medan vissa familjer hade ju sett desto mer och hört mer. Så man försökte ju samla så mycket information som möjligt. Och de som hade intressant information, det var ju sådana vi liksom, vad ska man säga, man tog bra uppgifter och så vidare, och så fick ju någon utredare prata mer med dem senare, ett senare tillfälle.
Mm.
Men jag kommer ihåg känslan det här när det larmet gick ut, eller när de berättade att han hade avlidit och det här, och att ja, man förstod att det var många som inte kunde fortsätta jobba på den insatsen, för det var ju många som kände honom såklart väldigt väl. Så då kändes det ju som att då ville man ju bara ner dit och göra något.
Ja, jag fattar.
Och det påverkade ju så många, även folk på våran station och sådär, som kände honom och sådär. Så att det var ju väldigt, det var ju lite, nej, det var väldigt speciellt.
Hur nära kommer den liksom? För det måste ju vara på något sätt en uppenbarelse, även fast man vet när man jobbar som polis att grovt våld kan förekomma och att det ibland också kan riktas mot en som polis. Men när det blir så liksom hands on att verkligen en kollega är skjuten och dödad, hur mycket tänker du på att det här kan ju faktiskt hända mig? Är det en, var det någon tanke som dök upp?
Nej, egentligen inte just då. Alltså, det är väl egentligen, alltså det är väl klart att det är någonting man har med sig.
Mm.
Och att det blir väldigt konkret när det väl inträffar, såklart. Men det är ingenting jag går runt och tänker på. Det är det inte.
Nej.
Men det var ju otroligt tragiskt såklart.
Mm.
Och som sagt, det påverkade ju så många.
Men jag tänker när du går runt och och knackar på dörr då i Biskopsgården. Och då kanske jag har en förutfattad mening. Man kanske tänker så här, men där Biskopsgården, där gillar de inte poliser och sådär. Men hur var liksom responsen? Ja, från människor liksom till er som kom, stod där i uniform och sådär. Vad fick du för...
Nej, men den responsen som jag kände av och den vi, alltså, av dem jag pratade med, så var de ju väldigt, alltså de tyckte det var otroligt tragiskt och beklagligt såklart det som hade hänt. Och, så att det var liksom, det var ju ett väldigt bra bemötande man fick. Så jag hade ingen känsla av att det var någon som liksom motarbetade på något sätt, utan... det kändes som att alla var rörande överens om att det här var något som inte skulle ha hänt och inte får hända.
Ja, just det.
Det var den känslan jag ändå hade.
Men det blev en ganska lång natt för dig då? Då...
Ja, ja. Det blev ju ganska många dörrar att knacka på. Det blev det. Så att vi... Men... jag tror ändå att jag kom hem i tid. Det gjorde jag i alla fall. Men det var en otroligt, vad ska man säga? Ja, kan man säga en konstig natt.
Jag förstår. Ja,
såklart.
Jag kan tänka mig att när man är inne i jobbet, alltså där du, när du knackar dörr och sådär, att man kanske inte tänker på det som ett hot mot sig själv just då och sådär, men kan det hända för dig att sådana tankar kommer senare när liksom det har landat lite mer, när man inte är liksom mitt upp i någonting och kanske känner en omedelbara faran då för att man jobbar och fixar och timmarna går och man knackar dörr och så här. Men när man ändå, jag tänker man kommer hem, du har din son, man sätter sig i soffan, man hinner liksom sänka axlarna, känna att man är lite trött, ta in det som har hänt. Vad händer hos dig då när du liksom kan slappna av i det? Är det skillnad?
Ja, nej, alltså egentligen det hände nog inte så mycket faktiskt rent känslomässigt så. Just bara i detta fallet då, så då är det väl mer omständighet som gör att man vad ska man säga, blir mer ja, att man bryr sig mer, så att säga, att det var en kollega och att det var många kollegor som kände personen och liksom man, jag hade ju en kollega på turlaget som kände honom väldigt väl. Och liksom allt det gör ju liksom att omständigheterna gör att det är klart att det känns mer, men det är inte så att jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är inte så att jag är rädd för min egen skull.
Nej, men jag förstår med det.
Så är det inte.
Nej, men för jag tänker dagen efter, då är det så här, just det som hände igår, då blev ju en kollega skjuten, då är det ju lite mer, det låter ju krasst då, men då är det ju historia så att säga. Och det är klart att arbetet fortsatte ju då med att hitta gärningsmannen och sådär, men jag tänker ibland, precis. Men jag själv ibland, jag har landat i, då har det tagit för mig, jag tror, lite tid innan jag har fattat vad jag var med om igår eller förrgår, och så bara, just det, då kan jag bli lite mer så här att, okej. Ja, det kan ju faktiskt hända mig också. Men det kanske inte påverkade direkt mitt säkerhetstänk eller något sånt där, uppenbart. Mer att man tänker att man, det här jobbet kan verkligen ibland sluta illa.
Ja, självklart. Liksom, så är det ju. Och det är någonstans det är man ju ändå medveten om också. Att det kan sluta illa. Men jag tror att går man runt och tänker så, då blir det ju nästan svårt att jobba också.
Jag fattar.
Det är klart att man ska ha ett säkerhetstänk, men att man kan inte gå runt så som man lär sig i skolan kanske, att det alltid hoppar upp en ninja i bagaget vid ett fotostopp och liksom, att man får själv för man inte kollar där först.
Nej, just det. På så här övningar man vet att någon ska hoppa ut bakom en buske när som helst.
Ja, precis. Man vet aldrig riktigt var bara. Men man vet att det sitter någon med liksom 40 knivar i händerna och bara, så är det ju liksom inte riktigt i verkligheten, men det är klart att man någonstans har ju de övningarna att man har det med sig. Att Så det är klart, men man går inte runt och tänker att kanske på det sättet att man kan bli skjuten en dag.
Nej, jag fattar. Men vilket pass ändå. Det måste ju ha varit ett pass som sticker ut bland dina, så att säga. Och det förstår jag eftersom det är en av dina minnen som du tar upp.
Jo, absolut. Och så är det ju liksom att det var ju, alltså, vad ska man säga, det mest uppmärksamma caset man har liksom varit en del i.
Mm.
Sen är det ju mest liksom man har varit med om mycket, mycket små grejer och sådär, men det är klart att det här blir ju liksom någonting utöver det vanliga.
Mm.
Och men det är ju ingen, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska bygga vidare på det, men
nej men jag förstår det. Men det är ändå spännande att höra allas olika tankar kring, för vi är ju alla olika hur vi reagerar och hur vi tänker och i fortsättningen och innan och under och efter och sådär. Så det är alltid intressant att höra. Din målbild då liksom med polisyrket, ska du sluta som utredare som morsan eller hur kommer det bli?
Det finns ju vägar att gå. Liksom jag vet, min far, han var ju IGV-soldat i 48 år.
Wow.
Han bytte ju aldrig tjänst, liksom, utan han körde ju på och trivdes varje dag med att gå till jobbet och köttade på. Så att,
48 då, år? Var han ute på ordningen, alltså IGV, 48 år?
Ja, amen.
Han måste ju ringa honom.
Ja, jag kan tipsa om honom. Nej, han har ju varit med. Liksom, min mor, hon jobbade ju i drygt 40 år, men hon gjorde ju lite olika. Liksom, hon gjorde kanske lite mer karriär då än vad han gjorde.
Okay.
Och liksom, hon gick en annan väg. Och det är ju, så att min målbild är väl inte riktigt klar än. Utan jag ser det mer som att men det kan ju lika väl bli så att man går till jobbet varje dag och trivs jättebra.
Mm.
Där man är. Eller så ser man en möjlighet och så dyker någonting upp och så testar man något annat. Och bygger vidare på det.
Mm.
Så kan det också bli.
Absolut, absolut.
Det vet man ju aldrig.
Nej, men vi får se vad som händer med din kommande karriär. Men vi måste ändå runda av och höra hur det är med polisfilmstittandet.
Ja, polisfilmstittandet, ja. Ja, det är väl precis där.
Alltså.
Det är klart. Ja, men jag har ju sett, det är klart, jag har sett alla Falk-filmer och jag har väl sett de flesta Beck-filmerna.
Mm.
Och så där. Och tycker väl att det är ganska underhållande. Faktiskt.
Ja, du gillar den då.
Mm. Ja, men det gör jag ändå. Liksom, så här, att det, jag tycker det är lite fascinerande just det att man... Det kan vara skönt ibland att störa sig på saker.
Ja,
jag tycker
kanske.
Det är lite kul att kolla på Beck och det här. Liksom, att det är helt orimliga grejer. Liksom, att de sitter på kontoret klockan 01 på natten. Och i princip dricker en konjak. Och sen sticker de ut sina civila kläder och jagar någon för att de har fått något tips och sådär. Jag tycker det är lite charmigt.
Ja, det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Jaha, men är det Falk och Beck som är rekommendationerna från dig då, Jesper?
Ja, jag vet. Liksom, jag är ju inte så mycket mer... Alltså, Falk är ju... Kanske det jag rekommenderar mest då, med tanke på att om man är en västkustperson i alla fall så blir det lite mer lokalkännedom.
Mm.
Så är det ju. Så att, ja, men jag rekommenderar Falk.
Ja, det är bra.
Det blir min...
Falken. Vi ska prata vidare lite i ett avsnitt på Patreon. Men stort tack Jesper för att jag fick ringa upp dig och att du gästade ett avsnitt av Snutsnack.
Ja, men absolut. Tack själv. Vad roligt.
Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Ja, det är slut för den här veckan. Tillbaka i nästa. Patreon.com/snutsnack för bonusmaterial med Jesper eller med många andra gäster. Vi hörs i nästa vecka. Hej då!
alla sjunger på svenska. Svensk sommar. Mix Megapol.